Det här är en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
Att blomma ut vid sidan av sitt vanliga 9-5 jobb, det har blivit allt vanligare. För visst låter väl ändå ganska lockande att gå upp på morgonen, ta på sig slipsen och sitta i möten på kontoret på dagen och likt en superhjälte svira om och leva ut sin dröm på kvällarna då. Livet som kombinatör lockar allt fler. Men vad ska man tänka på när man startar en sidoverksamhet? Och finns det några fallgropar som man ska akta sig för? Det där ska vi prata om i dagens avsnitt. Mitt namn är Niklas Hermansson och jag har byggt världsledande team på Sveriges största nyhetsredaktioner i över ett decennium. För 5 år sedan kastade jag mig rakt ut och startade mitt första bolag, No More Fear of Missing Out. Välkommen till Jobblivet för chefer och egenföretagare, en podcast från Unionen. Vi vill ge dig stöd och inspiration för att du ska bli en vinnare i framtidens jobbliv. Okej, nu kör vi. Och gäster i dagens avsnitt är Frida Forsén, journalist och chokolatier. Välkommen hit.
Tack snälla.
Och så har vi Unionens förbundsjurist Elisabeth Olsson. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Och vi ska ju börja som vi alltid gör i den här podden, Frida, med dig. Alltså du ställer ju frågor som journalist då på dagarna. Du gör säkert mer än så. Men sen så gör du ju chokladpraliner på kvällarna och nätterna. Och då undrar jag såklart, hur började det här egentligen?
Ja, det var ju inte planerat egentligen att jag skulle bli en både ockare. Ja. Vi bor en bit utanför Stockholm. Jag jobbade mitt i Stockholm City heltid. Hade en liten son som gick på förskola ute på Värmdö och Ingarö där jag bor nu. Och jag tyckte att vad jag än gjorde så sprang jag. Jag bara sprang. Jag sprang. Jag sprang till möten, jag sprang till bussen, jag sprang hem, jag sprang för att hinna med bussen, jag sprang för att hinna till förskolan, jag sprang för att hinna köpa mat och laga den innan pojken skulle gå och lägga sig. Liksom. Och till slut så jag orkade inte mer. Det blev för mycket helt enkelt. Och mitt i det här så tänkte jag så här, ja men då ska man ju ha en hobby då. För det har jag hört.
Ja, såklart. Det pratas ju mycket om hobbies.
Eller hur? Ja, jag hört att det är bra. Ja. Ja. Så då var min kompis Sofia som säger så här, men du, jag ska på pralinkurs till helgen. Ska du med? Och jag bara, men gud, vilken bra hobby. Den tar jag.
Ja, va? Gott också.
Komma hem på fredag kväll och svänga ihop lite praliner med choklad. Va? Gött. Det var ju inte så lätt.
Utan det är svårt att göra.
Det är svårt att göra. Ja. Så jag gjorde och gjorde och gjorde. Då ville jag ju bli bra på att göra det också. Så jag gjorde mer och mer och mer och mer. Och så till slut så sa min man så här, men du, det är ganska dyr hobby du har. Alltså, du kanske ska börja liksom prova att sälja lite grann eller göra liksom så här. Ja, så provar jag att sälja lite och så vart det mer och så vart det mer. Så till slut så vart det ju en liten firma. Och sen så vart det ett aktiebolag.
Och då gjorde du det där på kvällarna och på dagarna fortsatte du att jobba?
Ja.
Ja. Så du fortsatte att sprang då kan man säga.
Ja, jag sprang ju då ännu mer.
Ja.
Såklart.
Ja, okej. Okay.
För att vara egenföretagare är ju ingen lek.
Nej.
Det ska man veta.
Och när var det här? När drog allting igång?
Ja, det var kanske runt 2000... när jag tog på allvar och klev av, då var det runt 2017. Då tog jag beslutet att nu orkar inte jag något mer. Nu måste jag liksom göra någonting. Då klev jag om från mitt fasta jobb och började göra mer choklad. Men höll ändå fast en hand i liksom journalistbranschen.
Just det, så förenklat, var det 50-50% då som du jobbade på det sättet?
Nej, jag skulle nog säga att det var 50-150.
Okej, ja, såklart.
Skulle man säga.
Och hur är det idag då, ifall vi spårar fram något år?
Ja, nu är det ju liksom, det är ju fortfarande inte en jämn fördelning.
Och hur sätter du då liksom gränser mellan, du har ju då anställning och så har du uppdrag och sen så måste du återhämtning. Det är ju lätt att glömma bort, men det behövs ju också. Hur har du hittat något sätt för att göra det här då?
Det var ju en utmaning. Jag är ju en person som jag springer på alla bollar. Jag vill gärna göra ett bra jobb, det jag gör. Och det var svårt. Det var jättesvårt. Så att det har tagit tid. Och göra det för att jag klev ju också in i ett arbetsliv som jag aldrig har haft förut. Att jag har två karriärer kan man säga. Och att bli van det och veta hur man ska navigera i det, det var lite tufft. Så att från början så var det lite knöligt. Men när jag väl kom på att nej, men det är gränssättning. Sätta gränser, säga nej, försöka fördela, liksom dela upp verksamheterna, att de inte liksom går in i varandra, liksom strikt uppdelning så här, då gick det bättre.
Ja, okej. Okay. För du har ju, det blir som att ha två chefer, du har ju dig själv och så har du en riktig chef, ja, tänkt att säga.
Ja.
Och hur har det fungerat?
Jo, men det har fungerat jättebra, och det är nog en ynnest att jag har haft så bra chefer. Förutom jag då, för jag är lite tuff chef.
Såklart.
Ja, gud, jag tar jättekonstiga beslut.
Ja, jag förstår det. Roliga säkert också. Ja. Jag är väldigt nyfiken på vi ska veta lite mer om hur det där funkar för dig i detalj. Och liksom vad händer med det ena jobbet och det andra och sådär. Men Elisabeth Olsson, du är ju på Unionen. Vad tänker du kring Fridas val av jobbliv, ifall vi ska kalla för det ju?
Ja, men jag tycker ju det låter så himla mysigt att få ha praktisk jobb vid sidan av ett teoretiskt. Att det måste ju vara den perfekta kombinationen. Även om jag hör ju att det blir lite mycket. Och jag tänker att det låter väldigt klokt att du ändå måste tänka på arbetsmiljö. För det är en av mina andra frågor som jag brinner mycket för i jobbet. Att man ska ha bra, liksom ett hållbart arbetsliv. Så det är bra att du har tagit tag i den biten. Men annars tänker jag också att det är en jättebra kombination ur ett juridiskt perspektiv som du har. För dina verksamheter, de är ganska olika varandra. Så risken för lojalitets- och intressekonflikt minskar ju väsentligt när man har då lite olika typer av verksamhet.
Just det, för det blir mycket lättare då. Du tar ju inte din, liksom, din chefskunder på det sättet eller företagets kunder på det sättet. Hur, Elisabeth, jag funderar på det här, de som lyssnar nu och funderar så här, det här låter ju spännande. Jag har ju en hobby, tänker för att man kunde börja lite grann och mer. Vad är det viktigaste skulle du säga att ha koll på när man liksom funderar på det här, att ha verksamhet vid sidan av en anställning?
Men det är ju bra att veta att det är ju grund och botten tillåtet att ha en annan anställning eller verksamhet. Men det finns liksom ett par män där. Och den ena är ju att de får inte ha sån omfattning att det blir problem med ens vanliga anställning. Så att här skulle ju faktiskt kunna vara ett problem, det som Frida beskriver. Men och sen är det också så att man får inte konkurrera med sin arbetsgivare och man får inte bryta mot sin lojalitetsplikt i övrigt. Liksom. Det får inte uppstå intressekonflikter. Och därför så råder vi verkligen både den som har ett företag när man tar en anställning eller om man startar ett företag när man är anställd att man tar upp det här med sin arbetsgivare och får ett tillstånd. Och det allra, allra bästa är ju om man får det inskrivet i sitt anställningsavtal. För då vet man att just i alla fall det som jag beskriver här, det är okej. Sen kan det ändå liksom uppstå skav, men det tror jag är jättebra. Och ju mera avgränsning mellan ens vanliga arbetsliv, där är ens anställning och en bisyssla, ju mer olika de är, ju mindre risk för intressekonflikter och risken att man liksom konkurrerar.
Chansen blir säkert större att man får ett ja kanske också då.
Det tror jag, för att ja. Är de för lika så kommer man ju inte få ett ja.
Nej, precis.
Och det tänkte inte jag på när jag startade det här. Men det har jag märkt, precis som du säger, just det med lojalitetsplikten och det här. Att det är otroligt skönt att det finns inga tveksamheter och inga tvivel liksom mellan de här verksamheterna. För ena stunden är jag chokladmakare,
yep.
Men den andra stunden är jag journalist. Och det finns ingenting som kan gå in i varandra där, och det hjälper mig jättemycket. Och först så tänkte jag så här, när jag skulle då starta en bisyssla och så där, så tänkte jag att men gud vad dum jag är. Det är kanske bättre om jag skulle göra någonting som var likt det jag redan kan. Då behöver man inte liksom... Då behöver inte ta så mycket av mig att liksom gå in i ett nytt område. Men det har ju hjälpt jättemycket just det här att sära på dem så mycket. Det är nästan avgörande. För saker som jag köper in till mitt bolag till exempel. Jag behöver aldrig tveka på vad det hör till eller sådana saker. Jag menar, min journalistiska arbetsgivare bryr sig inte om jag köper in grädde. Alltså, du vet, det
och,
finns ingen,
och Skatteverket
liksom...
tänker jag också.
Nej, exakt.
Mycket, tycker
ja,
det är väldigt
ja.
Praktiskt.
Så det är jätteskönt att man har en sån tydlig avgränsning.
Men hur, jag tänker mig att vanligaste är nog kanske... Min fördom är då att det vanligaste är att man vill göra någonting som är ganska likt det man gör. Det för att det är ofta det man är bra på. Elisabeth, är det vanligt med just de här intressekonflikterna skulle du säga?
Jo, men att det kan ju absolut uppstå intressekonflikter och man måste liksom tänka igenom i förväg, tror jag att det här överhuvudtaget kan funka ihop och tror jag att min arbetsgivare kan godkänna det här, och sen måste man helt enkelt ta en dialog och arbetsgivaren kanske liksom ställer upp liksom lite kriterier och gränser, och ju mer lik det är, ju försiktigare måste man vara och kanske då helt enkelt fråga om lov med vissa saker.
Ja, men då, Elisabeth, hur begränsar man då egentligen min anställning? Vad kan jag göra vid sidan av det här vanliga jobbet egentligen?
Ja, alltså alla anställda omfattas ju av en lojalitetsplikt. Och i den så ingår att jag ska sätta arbetsgivarens intressen framför mina egna. Och den sätter ganska starka gränser faktiskt. För att jag får ju inte konkurrera med min arbetsgivare. Jag får inte liksom heller sno min arbetsgivares kunder. Och egentligen i normalfallet inte vända sig till min arbetsgivares kunder. Så det här är en ganska stark liksom avgränsning för vad jag får göra. Och även om jag då har fått tillstånd så är det fortfarande liksom en begränsning. Så att, ja, men då kan jag få ha mitt företag, men jag får fortfarande inte liksom bryta mot lojalitetsplikten. Så det gör ju att det blir liksom större risk för intressekonflikt om det ligger väldigt nära varandra verksamheterna.
Just det.
Och också kanske större risk att man får nej.
Ja. Och jag tänkte, ifall jag har ett exempel till dig då. Mm. Säg att jag då jobbar som kommunikatör till vardags och så har jag kontakt med en rad externa kunder till mitt bolag. Och ett av de här bolagen ska ha en kick-off och så frågar då de mig om jag kan komma och föreläsa. Kan jag ta det där gigget då? Eller...
Ja, men det var ju just det där lilla, att man då ska sätta sin arbetsgivars intressen framför sina egna. Och det här är ju då en kontakt som jag fått via jobbet. Och den kan jag liksom inte utnyttja hur som helst, för jag får ju liksom inte skada min arbetsgivare, får inte konkurrera. Och jag får egentligen inte utnyttja arbetsgivarens kunder eller leverantörer, även om det inte riktigt exakt är något som konkurrerar. Så i normalfallet här så behöver jag gå till min arbetsgivare och fråga, är det okej? Men så tänker jag att om min verksamhet är mera olik så är det mycket större chans att jag får okej. Om den här personen på sin fritid då istället håller på med någonting väldigt annorlunda och ska föreläsa om det, om mat eller vin eller så, då är det ganska stor chans att arbetsgivaren ger okej. Eller choklad.
Men det roliga där är ju att jag hamnade i den situationen. För jag tänkte att jag skulle börja föreläsa om liksom olika saker. Och det var, min arbetsgivare sa ju, men gud vad roligt, kör hårt. Liksom. Så det var en väldigt...
Ja, men för det tänker jag liksom att där kan man ju då också faktiskt promota sin arbetsgivare. Man liksom, så det kan vara ett win-win. Men det viktiga är ju att man kommer ihåg att om det här är då en kund som, eller leverantör som kontaktar, att jag ändå talar om det för min arbetsgivare. Och så kanske vi gemensamt lägger upp en strategi.
Jag är nyfiken också på, alltså man har ju de här dubbla rollerna som kombinatör. Jag tänker, Elisabeth, är det någonting vi missar här? Är det någonting som är kvar liksom att fundera på innan man liksom tar steget ut och satsar på sin passion?
Ja, jo, men alltså, som egenföretagare då är man ju faktiskt en arbetsgivare. Då blir man ansvarig för väldigt många saker som man inte har varit som anställd. Man behöver ha koll på avtal, man behöver ha koll på försäkringar och även pension. Men då är det viktigt att veta att man kan få mycket stöd. Och är man då med i ett fackförbund, Unionen till exempel, då kan man få hjälp från oss och våra samarbetspartner i de här frågorna. Så att man behöver liksom inte ta de här besluten själv, utan det finns jättemycket hjälp att få. Och vi vill ju att man ska använda sitt fackförbund för de här sakerna, för det blir mycket bättre. Man kan få avtalsgranskning, man kan få försäkringsrådgivning och annan praktisk liksom rådgivning. Hur man ska liksom driva sitt företag. Så det finns mycket hjälp att få.
Och kanske också hjälp i så här, var gränserna går som vi pratade om tidigare. För vad är risken då ifall jag gör bort mig? Ifall jag som kombinatör helt enkelt väljer till exempel att ta ett uppdrag som är konkurrerande och sådär. Vad riskerar jag för någonting?
Ja, men man riskerar ju faktiskt sin anställning. Det är en konkret risk och vi har ju lite då och då medlemmar som blir, oftast blir man faktiskt i en sån situation, om det är ett direkt konkurrerande blir avskedad. Eller om det upptäcks efter att man har slutat så kan man få ett högt skadeståndskrav. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt besvärligt och det är inte alltid säkert att vi kan hjälpa medlemmarna att liksom inte få ett krav. Vi kanske kan i bästa fall hjälpa dem att få mindre krav. Eller liksom få en bättre situation. Men allting går liksom inte att läka. Nej. Så att det här ska man tänka efter före. Och problemen uppstår ju ofta när man gör saker i fördolda. Utan jag tror på, var transparent. Starta inte företag medan du är under uppsägningstid, utan ha okej liksom. Snå inte företagshemligheter, det blir jättedyrt.
Det låter som en dålig idé. Elisabeth, en konkurrensklausul, det skulle då kunna begränsa vad jag kan göra även efter min anställning.
Ja, men så är det definitivt. För annars är det ju faktiskt så att lojalitetsplikten, om man inte har något i sitt anställningsavtal, den gäller bara under anställning. Men idag får man faktiskt se upp, för det är många anställningsavtal som innehåller olika former av efterverkande konkurrensklausuler, värvningsklausuler, kontakt med kunder, leverantörer, allt möjligt. Jag har sett hemska avarter. Och så är, ja, det är ju så att avtal gäller tills dess att en domstol säger att det inte gäller. Så vad man bör göra i en sån situation, det är ju att gärna kontakta sitt fackförbund om man får sådana avtal när man läser igenom och det ser inget vidare ut. Ja, men kontakta och ha en dialog med ditt fackförbund, för de kan de här frågorna jättebra. Egentligen vilket fackförbund som helst, om man ska vara helt ärlig. Och jag tycker ju att kan man undvika att ha efterverkande konkurrensklausuler, så bör man försöka få bort dem eller begränsa dem så mycket som möjligt. Och det gäller ju ännu mer om man har eller funderar på att starta ett eget företag, för annars så kommer du ha problem. Och det är även den som har en vanlig anställning och får efterverkande då klausuler, de ställer till efteråt. Och det här har man faktiskt jättemycket problem med, så försök att få bort det.
Det låter verkligen som Elisabeth att det transparens är grejen här. Alltså att hela tiden fråga och riskerna.
Och att vara noggrann, tror jag. Så att man verkligen läser igenom ordentligt vad man skriver på. För ofta har man, om man har konkurrensklausuler, har man ofta också vitesklausuler. Så att man kan få betala 6 månadslöner om man överträder dem. Så att det
vill vi inte göra.
Nej.
Frida, en smäll där i början hade låtit tungt, tror jag. Alltså ekonomiskt, att liksom åka på det, att man har gjort bort sig när man ska starta ett företag. Det är väl det sista man har där, gissar jag.
Ja, nej men gud, nej. Men det är så mycket ändå. Att man, det är så mycket man måste, det är så mycket nya regler och mycket man måste liksom ha i huvudet och ha koll på. Så att det är klart att ha en bra dialog med arbetsgivaren och ha en tydlig riktning är ju avgörande. Och sen så vill jag säga också att Nu låter det ju som att jag jobbar 200% och håller på att stressa ihjäl mig ännu mer än vad jag gjorde då när jag började. Men jag känner att, så här, att jag tycker inte att folk ska vara rädd för att bli en kombinatör, eftersom jag stressar jättemycket nu också. Men det är min stress. Jag äger den nu och jag väljer, liksom, jag väljer vad jag gör med min tid, och jag väljer när jag vill dra i handbromsen, och jag väljer när jag vill gå upp i, liksom, i produktion, eller när jag vill öka någonting och när jag vill gå ner. Och det har varit helt avgörande för mig.
Och den här, jag tänker mig att du bygger dig själv halva tiden, den andra tiden gör det som du kan utbilda dig till att bli, det som du har jobbat som du är jätteduktig på, du är säkert jätteduktig på choklad också, det vet jag. Men vad skulle du säga att i personlig utveckling efter att du har gjort det här valet, att liksom dela upp livet på det här sättet, hur har det förändrat dig som människa?
Det har förändrat mig jättemycket. Man lär sig så otroligt mycket om sig själv. Vilka gränser man har, hur långt man kan gå när man måste backa undan och så. Men även utvecklingsmässigt. Det är ju otroligt viktigt att i ett yrke att få se andra sidor av saker. Som journalist också, helt avgörande. Om inte jag vet hur småföretagare tänker och känner och vilka utmaningar de står inför och när det händer saker i världen, hur påverkar det dem och hur ska man tänka så här, då hade jag ju inte varit någon bra journalist heller. Så att jag tycker att det stärker mig i båda roller. Så är det verkligen.
Elisabeth?
Ja, men det Frida säger, det är ju liksom något vi hör från våra medlemmar, att de är nöjda med att driva egen verksamhet, de är nöjda med att kombinera, att det ofta ger väldigt mycket, och det är ju väldigt, väldigt vanligt bland egna företagare att man på olika sätt kombinerar med en anställning. Och det är också ett väldigt bra sätt att smyga igång en verksamhet. Och en del väljer ju kanske att gå över helt som egenföretagare och en del fortsätter på samma sätt. Mm. Men jag tror ju, jag har varit mycket i kontakt med egenföretagare tidigare och de var jädrigt positiva. Och det tror jag är för att man får liksom ta tag i saker själv.
Ja, och det är också en jättebra, viktig. I dagens läge, det händer så otroligt mycket i världen nu och snabbt går det. Det vänder fort. Till exempel så kakaoskördarna slog fel för ett tag sedan. Och att jag då har något annat att falla tillbaka på, det är ju helt avgörande. Inte bara för min karriär och mitt jobb, utan också för mitt eget välmående. Att veta att jag kan vikta över på min andra fot lite mer nu. När det liksom folk drar åt sig öronen och vill inte handla lika mycket, för det blir mycket dyrare. Det är ju otroligt viktigt för mig att ha den tryggheten och veta att jag kan skifta lite fram och tillbaka. Och det, för att hade jag bara haft ett yrke eller en roll, det kan smälla fort, så är man utan jobb. Och där vill jag inte hamna. Så det känns jätteskönt att jag kan gå för lite fram och tillbaka.
Verkligen. Det är också fint också att just kombinatör är ju en, känns som en lite mindre risk, vilket gör att fler kanske har möjlighet och att man vågar göra det.
Absolut.
Ta det steget. Ja. Att inte så många kanske har lyxen att kunna bara liksom byta och satsa allt på ett kort. Liksom så. Frida, jag är så nyfiken framåt då. Vad ser du för någonting? Jag förstår ju att det är mycket att göra, även för att du har lyckats liksom få kontroll nu över läget verkligen. Men vad ser du framåt då för någonting för dig?
Jag ser nog framåt en fortsatt karriär som kombinatör. Och det hade jag inte sagt för ett år sedan.
Varför hade du inte sagt det?
Därför att då tänkte jag att det skulle bli en sån här övergång som vi pratade om. Att det skulle vara så att jag var journalist från början, sen skulle jag fasa ut det och jag gick ner i procent och så blev, alltså jag gjorde ju så. Och sen, så jag gick ju den vägen, att jag så här tänkte att men sen ska jag bli chokladmakare på heltid. Det var det jag tänkte. Sen så gick ju Ryssland in i Ukraina och allt ställdes på ända. Och då märkte jag att nej, men det är inte jag. jag styr inte till 100% över vad som händer med mig och mitt företag. Jag kan inte välja allting själv. Det är omvärldsfaktorer som gör att jag kommer aldrig vara liksom så här trygg och säker på att det är jag som styr det här. Så att allt eftersom så har jag känt att nej, men jag trivs nog på de här två bena som jag står på. Kan jag fortsätta den ynnest och kunna gå upp och ner i procent och öka när det är högsäsong eller minska när det är tuffa tider? Kan jag fortsätta att göra som jag gör? Då tror jag att det är vägen framåt.
Ja, läckert. Och just det där du pratade om också, att kunna bromsa och gasa lite grann mellan de här olika benen. Och det kanske också handlar om vill jag träffa människor och inte. Ja. Ifall du bara hade gjort chokladen hade blivit mindre människor. Nu kan du få både och.
Nu kan jag få, och det är kollegor. En väldigt viktig sak som du tar upp faktiskt. För att jag var ju så trött på folk när jag var journalist. Alltså jobba heltid, för jag kunde inte välja. Utan då skulle man in och då skulle man träffa folk. Och det var ju liksom i alla sammanhang så här. Ja, jag var så trött så att jag höll på att gå sönder liksom. Nu väljer jag. Jag väljer när jag vill åka in till redaktionen, eftersom jag då är konsult i mitt andra jobb. Jag träffar jättemycket folk på marknader när jag är ute och säljer choklad. Men det väljer jag. Och det är jätteviktigt.
Och då kan du bli ännu bättre på jobbet också.
Verkligen. Och då blir det också roligt. Det är ju en jättestor skillnad, kan jag tillägga. Att när man har makten att välja mer över vad man gör och när man vill göra det, då blir det kul igen.
Så tumme upp till dig. Det här är liksom också framtiden. Vi kommer att se mer av det här. Elisabeth, vad tror du? Kommer vi få se mer av det här? Att man har liksom här kombinatörer?
Ja, det är ju redan ett väldigt vanligt sätt att vara egenföretagare. Och jag tänker att unga idag är ju väldigt intresserade av entreprenörskap. Så att jag kan inte se att det liksom kommer försvinna eller minska. Utan jag tror ju det kommer öka. Och också för att den tekniska utvecklingen går ju liksom åt det hållet. Att det liksom fler kommer åt kunskap och verktyg på ett billigare och enklare sätt. Så jag tror absolut att det har framtiden för sig.
Mm. Och det har ju, precis som du säger, tekniken gör det enklare. Och vi kommer säkert också behöva sukta efter det här med hobbies och passioner och få leva ut passionerna. Hur ser du på det, Elisabeth?
Ja, men vi ska jobba längre och då kommer vi behöva att liksom växla väg under våra yrkesliv mycket mer. Inte det här att man jobbar på ett och samma företag hela yrkeslivet, det är ju redan borta. Och det kommer ju bli mycket, mycket vanligare att man gör nya saker under sitt yrkesliv och då är ju egenföretagare en ypperligt tillfälle att testa någonting nytt.
Och jag tror att det kommer att bli också spännande för arbetsgivarna. Alltså att behålla de här idéerna, kommer vi liksom att behålla de bästa idéerna till oss själva och starta dem vid sidan av. Och här tror jag de bästa arbetsgivarna kan, men någonstans också veta att det är viktigt att veta om att sina liksom anställda har idéer, drömmar, kreativitet som de kanske inte får utlopp på jobbet. Och då är det lite, det är farligt att inte låta dem vara det. Jag träffade ett finskt bolag för flera år sedan som hade vunnit Great Place to Work. Och de gjorde just så att de hade möjlighet då för de anställda att komma på idéer som passade inom affärsmodellen, och sen fick de kunna få en andel då i den här nya affären, och då kunde man behålla idéerna internt. Så vi kommer att få se det här åt båda håll, tror jag. Mycket spännande. Och det blir ju också mycket mer liksom lättare att marknadsföra sig på de sociala plattformarna, vilket du säkert, Frida, har liksom fått experimentera med och lära sig. Tack, Frida Forsén, för att du var med här idag, och tack även till dig, Elisabeth Olsson från Unionen. Okay. Och tack till dig som har lyssnat också på Jobblivet för chefer och egenföretagare. En podcast från Unionen med mig, Niklas Hermansson. Och vill du veta mer om vad Unionen kan göra för dig som egenföretagare, så besök unionen.se, så hörs vi snart igen.
Du har lyssnat på en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.